Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså det bästa, min bästa medicin whatsoever mot allt faktiskt, goddammit, det är hästarna.
Hej och välkommen till Kroppspodden som handlar om vår relation till kroppen. Och det är en podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig som heter Hillevi Wahl och är journalist och författare. I det här avsnittet så möter jag tv-profilen och författaren Sanna Lundell. Och vi pratar om utbrändhet, hästars helande kraft, superkroppar och hur det gick till när hon kom ut som botoxexpert. Hej Sanna.
Hej. Vad kul att du är här hos mig.
Ja, i ditt fina vackra hus. Mm. Jag har inte hunnit se allt för det är så stort.
Ja, du får ta en liten rundtur. Jag ska visa runt dig sen.
Men hur trivs det här?
Ja, jag älskar att bo här. Jag bor ju i stan också, men jag försöker vara här så mycket som möjligt. Och ja, man blir liksom helt beroende av det här lugnet. Låter klyschigt, men man blir det faktiskt. Det är så otroligt härligt.
För du sa att du bar på en dröm som bar dig genom rätt många jobbiga år. Mm. Om just det här livet, att bo på landet med hästar. Och blev det så där bra som du hade tänkt?
Ja, det blev faktiskt det. Och det är också sådär med drömmar. Jag har kommit fram till det att när jag har haft det jobbigt i perioder i livet så har mitt så här hemnätknarkande varit liksom maxat, kan man säga. Att så här, ja men om jag bara kommer dit så kommer allt bli bra. Och liksom mycket den här typen av dagdrömmeri, att vara någon annanstans på en annan plats. Men och sen trodde jag att så här, nej, men det där är ju bara liksom ett sätt för mig att fly i tanken och så där. Det kommer inte kännas bra när jag väl liksom bor på den där gården, eller det hjälper inte att byta plats. Men grejen är den att det gör faktiskt det lite grann. Eller så är det en kombination av att jag har råkat hamna just här nu när jag mår bra. Så kan det faktiskt också vara. Så att jag kanske skulle må alldeles ypperligt även om jag bodde liksom på en soptipp just nu, för att jag mår så bra i övrigt liksom.
Ja, kanske, fast kanske inte också. Det är väl otroligt vacker omgivning och det är en sån himla solig dag när vi är här också. Fantastiskt fint är det. Äppelträden är fulla av äpplen och sådär. Mm. Så det är, ja, jag tror att det är lätt att må bra här. Min stående fråga är ju, vem var Sanna när du var tonåring? Hade du några komplex när du var ung?
Mm, det hade jag. Jag har länge tänkt så här, nej, men jag känner inte igen mig i den här kroppshetsen och hela den här debatten som pågår ganska, vad ska man säga, högljutt just nu, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Att vi pratar om just så här hetsen kring kvinnors kroppar och att kvinnors kroppar alltid är utsatta för blickar, att vi ska finnas till för någon annan och att vi är så att säga formbara och alltid har varit genom historien, att liksom våra kroppar ska klämmas in och de ska snöras åt och de ska omöjliggöras på olika sätt. Och jag har tänkt så här, nej men det här känner jag igen mig. Jag har liksom inte, jag har inte haft så mycket komplex och så där. Och jag tror att jag hade nog verkligen inte haft det om det inte hade varit för just vårt samhälle. Och när jag var barn och blev kvinna, så bara det att bli kvinna, att så att säga bli könsmogen, att bli en så här könsvarelse som det hette förr i tiden, det var komplexfyllt för mig. Mm. Jag tyckte att så här, bara ordet kvinna tyckte jag var så här, gud vad för sig, jag tyckte det var liksom, att bli kvinna, det var någonting som jag bara kände så här, nej, jag vill hellre bli, jag skulle mycket hellre ha velat vara pojke. Det kändes mycket mindre komplicerat. För att ta ett exempel så när flickor leker kvinna. Mm. När flickor klär sig i så här högklackade skor, vill ha på sig så här, sexiga kläder och sminka sig, så skammas flickor för det. Att säga, nej, det där får du göra när du blir större, och det där får man vänta med, och det där är inte riktigt, när man liksom utforskar sin sexualitet som flicka, så är det någonting som anses vara lite så här, gud vad konstigt, vad fult. Och det pågår kampanjer där man säger, nej, nu säljer de BHs för små flickor och usch, och att det är liksom någon slags peddovarning och så här. Sexualiteten för flickor är någonting som är väldigt skammat och väldigt dubbelt. Å andra sidan så fostras vi ju till att vara liksom sexiga och vackra och snygga, fast å andra sidan så är det någonting jättehysch-hysch och fult och skamligt att vara det.
Men hur var det för dig då liksom? Kan du känna igen dig i det, eller var det bara så här?
Nej, men det vart ju komplicerat. Det var så här, vad ska jag vara en av de där som är så här sexiga babesen, eller ska jag vara någon som är så här helt asexuell, som en liten Madonna liknande virgin typ? Alltså vad det var. Jag tyckte att det var liksom de två valen man hade ungefär att välja på. Så det var väldigt komplext fyllt, liksom hela kvinnoblivandet på något sätt.
Men det var ingen kroppsdel i sig som du projicerade det på liksom?
Nej, det var ingen kroppsdel i mig som jag kände. Jag var ju en väldigt liten flicka. Mm. Alltså jag var så kortast i klassen, minismal, jätteliten, ända tills jag var 15. Och då växte jag och blev väldigt lång, men jag var alltid väldigt smal. Så det var snarare det här att jag känner ju inte igen mig i det här att så här överviktig, den kroppssätten, utan jag var åt andra hållet. Jag var ju så här, vägde 42 kilo. Jag vägde alltid så här för lite på alla tester, och det var så här, har du ätstörningar, är det anorexi och så här. Hela vägen fram till så att jag gick gymnasiet. Så,
vem sa det?
Till exempel på skolsyster. Så här, man ska ju då passa in i sin kurva. Man ska följa sin kurva, och man ska följa, man fick ju liksom, jag minns en helt bizarr situation när man gick upp till skolsyster och skulle då mätas och vägas och klä sig kläderna och ställa sig på en våg. Vilket jag för övrigt vägrar göra nu. Typ när jag har varit gravid, gått till min mödravård. Så jag bara, nej men väga, men det gör jag inte.
Nej.
Så, jag med det. Det kan du glömma. Och du respekterar dem ju när man säger nu för tiden, så det är fantastiskt. Men det gjorde de inte då. Nej. Då skulle man följa sin kurva, och då var jag liksom alltid teeny weeny och alldeles för smal. Och jag hade ju inga bröst. Och det var ju också någonting som var dubbelt. Att jag på något sätt var så här glad för det, samtidigt som jag såklart var det väldigt komplexfyllt liksom.
Du är ju uppvuxen med en pappa som är känd. Popkille. Och en mamma som är psykolog. Ja, vi har pratat lite grann om det här med medberoendet. Men kan du minnas när du var ung att du hade medberoendet, både psykisk ohälsa och missbruk, att du hade det i kroppen?
Absolut. Definitivt. Jag kan inte känna igen mig i den här... Alltså kontrollbehovet är ju en del av medberoendet väldigt mycket, och det kan ju yttra sig i att man börjar kontrollera sin kropp på olika sätt, eller vill göra det i någon typ av ångestreduktion. Så har det inte funkat för mig. Däremot så hade jag ju andra typer av självskadebeteenden. Jag drack ju väldigt mycket när jag var tonåring, alltså från att jag var 13 så var liksom att dricka, när jag upptäckte alkohol, så var det så här en total befrielse. Jag tyckte det var så härligt och så spännande och så skönt att få så här fly in i alkohol. Så jag drack tidigt och jag drack ganska mycket. När jag tänker på min egen dotter som är 17 idag, så går det liksom inte att jämföra hur jag var då mot hur hon är nu. En annan grej som jag flydde in i, alltså jag hade olika typer av flyktbeteende, så var förälskelser. Jag var ju, alltså när jag pratar med mina barn idag så är jag så här, har ni varit kära någon gång? De bara, ja, kanske typ någon gång liksom. Det är ingen grej för dem överhuvudtaget. Jag var ju konstant kär i någon. Jag var kär i min granne, i olika grannar. Jag var kär i pojkar i klassen. Jag hade så här otroliga förälskelsekänslor som var lika starka då som de är i vuxen ålder liksom. Besatt av olika killar och väldigt mycket liksom inne på så här förälskelse just. Så det började tidigt för mig också som någon del av mitt medberoende. Ett flyktbehov av att vilja liksom gå upp i någon annan. Att orientera mig kring en annan person liksom. Så det var mest de grejerna. Jag rökte ju också som en borstbindare. Det är helt fruktansvärt, men det gjorde jag verkligen. Jag pressade med ciggpaket. Många ciggpaket för att liksom lära mig att röka ordentligt. Och sen var jag liksom bästa kompis med Marlboro Light tills jag var 21. Och då började jag röka när jag var alltså 13. Ordentligt.
Ja. Och anledningen till att du slutade då, det var för att du blev gravid?
Ja.
Och då bara lärde av sådär, eller? Pang.
Ja, det gjorde jag. Sen fortsatte jag ju liksom att feströka i perioder. Men jag rökte liksom aldrig hemma då. Och det bara kändes helt fel att så stå och blossa på något sätt. Gudskelov så började ju debatten om liksom tobak och ge effekter på hela vårt samhälle. Att det var liksom inte okej att röka hemma när man hade bebis och sådär.
Ja, så var det inte när du... Ja, men du är mycket yngre än vad jag är. Men jag tänker, min mamma och pappa satt ju och rökte.
Ja, det gjorde ju... Ja, bilen, herregud. Mina föräldrar gjorde också det. Det var ju inte klokt, alltså, vad de rökte. Men då tror jag inte det var någon som höjde på ögonbrynen att det låg liksom en bebis bredvid, typ. Alltså, det var ju inte det.
Men du, med dina föräldrar, och den känsligheten som de hade... kan ju jag se hos mig själv att man har ärvt den känsligheten på olika sätt. Jag ser det även i mina barn. Vad tänker du kring det? Har du ärvt den känsligheten då? Jag tänker eftersom du gick igång på alkoholen här till exempel då när du var ung.
Både och. Alltså jag har också känt mig väldigt väsensskild från dem. Jag brukar säga till min pappa så här, men han bara frågade mig häromdagen när vi pratade, hur klarar du av att ha hand om så där många barn? Ja. Så här. Men då sa jag så här, men alltså jag älskar det. Och jag är liksom, hur kan du vara så där glad, frågan också. Och jag bara, nej men jag är född glad. Och det brukar jag och min kompis Ann Söderlund skämta om också. Att båda vi två, vi skulle ju typ kunna leva livets glada dagar på en soptipp i Afrika. Bara för att vi är så här födda och liksom optimister och har en grundglädje i oss som på något sätt driver oss genom livet. Och jag älskar livet och det har jag alltid gjort. Så på det sättet har jag känt mig väldigt främmande. Båda mina föräldrar som har haft i mycket högre grad den här känsligheten än vad jag har. Så jag har känt mig lite som ett UFO bland dem och känt så här, för helvete, att rycka upp det. Vad är grejen? Hur kan man vara så här mörk? Hur kan man vara så här känslig? Hur kan man tycka att livet är så jobbigt? Det är fantastiskt. Titta ut bara genom fönstret. Och det har burit mig genom livet, så jag har liksom inte alls samma känslighet som de har, tror jag. Och det tror jag beror både på arv och miljö, att jag helt enkelt har andra gener liksom, någon annanstans ifrån. Men också på grund av att jag haft många andra vuxna förutom mina föräldrar som förebilder och som har liksom burit mig genom livet från att jag var ett litet barn.
Vilka har det varit?
Min moster till exempel, min farmor och farfar som var två ganska robusta typer. Även mina bästa vänners föräldrar. Jag hade liksom familjer där jag kunde landa och där jag kunde bli buren från att jag var väldigt liten. Där jag kände mig väldigt hämmad. Och det var också ett sätt för mig på något sätt att hantera det som var jobbigt hemma. Jag var så här, får jag sova över hos den? Får jag sova över hos den? Jag sov över hos mina kompisar och bodde liksom mycket hos mina vänner periodvis när det var jobbigt hemma. Så att jag tror att det är en kombination, definitivt. Men det är klart att jag har viss typ av känslighet också. Jag har uppenbart utvecklat medberoende som jag också kan känna är som en egen typ av beroende. Att man liksom inte alltid är jättebekväm i sig själv liksom. Och i sitt eget liv. Så att, nu för tiden så omfamnar jag det. Jag tycker inte att det är så jävla hemskt. Förut så tyckte jag att det här var liksom en förbannelse på något sätt. Nu tycker jag inte det längre. Och det har kommit, eller det har tagit ganska många år att komma hit liksom. Och jag önskar att jag hade kommit dit tidigare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du skriver i boken Djävulsdansen, tror jag, att jag var tvungen att dö några gånger innan jag kunde läkas.
Mm.
Jag har sökt upp situationer som på något sätt aktiverat mina barndomsår. Det har gjort sjukt ont, men med de vuxnas logik har jag kunnat läka.
Ja, precis. Så
hur har du gjort?
Nej, men när man är barn så... säger ju sig självt att man behöver liksom en vuxen som tar en i handen och går därifrån. Eller talar om för en att så här, det här ska du inte vara med om. Eller som förklarar situationen. Det här hände på grund av det här. Och det kan jag uppleva att vuxenvärlden, även om jag hade många bra vuxna kring mig, så var det ingen som förklarade för mig vad det var som hände.
Mm.
Och det tror jag hade att göra med tidens anda. Att man liksom inte skulle belasta barn med allt det här jobbiga. Istället för att förklara för mig vad alkoholism är. Alltså vad som händer med en person som är alkoholist. Så sa man liksom ingenting. Och det enda jag hörde kring alkoholen, det var liksom att det var dåligt. Och, alltså jag fick ju höra om min pappa att han var att han var självisk och han var ego. Hur kan han? Och hur kan han välja bort familjen och supa så här? Och det var liksom negationer hela tiden. Det var ingen som sa att det var en sjukdom, whatsoever. Och detsamma gällde mamma då, som ju var bipolär. Hon fick sin diagnos alldeles, alldeles för sent i livet. Det var ingen som förklarade för mig vad hennes depressioner berodde på, utan det var också det här att man gick in på person, att hon valde på något sätt att ligga där och tycka synd om sig själv, och väldigt mycket så här, att man skammade deras tillstånd och deras sjukdomar. Så i vuxen ålder så har jag skapat mig den här kunskapsbasen som gör att jag kan förstå de här sjukdomarna till exempel. Och jag hade ju kunnat, jag vet jättemånga alkoholistbarn som är fortsatt i vuxen ålder har den här typen av så här skamfylld idé om sina föräldrar och tycker att deras föräldrar var idioter. Punkt slut. Och det är sorgligt att man liksom att man inte tar tag i det och försöker förstå, men vad var det här egentligen? Var de onda människor eller var de sjuka liksom? Och det har varit viktigt för mig. Och just uppsökandet av, och jag har en teori om det också, att det finns ju många som tror att man söker liksom dysfunktionella personer för att man vill skada sig själv. Men jag tror också att det kan vara ett sätt att försöka förstå sig själv. Att man söker andra som har liknande erfarenheter. Dels för att bli liksom, för att känna sig accepterad och för att man känner sig hemma hos dem. Men också för att man, det är liksom med dem som man slipper skam. Och man slipper känna sig konstig. Människor som aldrig upplevt alkoholism, de är ju så här, gud vad är det här för sjukt? Eller som inte har upplevt psykisk ohälsa, de är också extremt oförstående. Men att hamna med människor som har det också med sig i modersmjölken, då känner man sig inte så ensam.
Sen tänker jag också, man går ju tillbaka, inte bara en gång kanske, utan man ser på saker från olika håll. Och du sa också att 2017 var ett sånt skitår.
Mm.
För din mamma dog.
Mm.
Plötsligt.
Ja, det gjorde hon. Mamma dog ju i mars 2017. Och det var fullständigt oväntat för oss. Det var liksom då också någonstans som jag förstod... Alltså jag tror att under det här året efter hennes död, så det som har det som har präglat mitt läkande mest, det är att förstå att så här, hon kanske var ett offer mer än vad jag var. För att hon var väldigt sjuk i sin bipolära sjukdom. Och det gav ju naturligtvis stora konsekvenser för mig som barn. Men den som hade störst konsekvenser av det överhuvudtaget, det var ju hon själv. Och att göra liksom, kolla igenom, eller vad ska man säga, om man så här, ser på hennes liv utifrån och hur fruktansvärt illa behandlad hon har blivit, dels av vården men också av människor kring henne och den oförstående attityd gentemot henne och hur hon har mått, hennes försök att liksom söka hjälp som har slagits bort. Det har gjort att jag ser det ur ett helt nytt perspektiv, som du sa, att det, liksom, det tar ju många vändor att läka, och liksom det här året har jag har blivit vuxen på riktigt det här året på något sätt, att jag kan också se liksom, på mina föräldrar som små barn hur deras liv var liksom, bortsett från rollen som förälder, utan bara att de också liksom, har gjort sitt allra allra bästa.
Men hur satte sig sorgen i kroppen på dig?
Det gjorde den definitivt alltså. Jag jag mådde ju så, alltså det var en brutala månader efter att hon dog alltså. Jag hade ju sån, det går liksom inte ens att beskriva hur det var liksom den här första tiden. Jag minns det bara som ett tecken. Och jag gick in i någon akut stressreaktion liksom. Definitivt, jag blev också sjukskriven för just det. Akut stress, jag liksom fick yrsel, jag fick blodtrycksfall, jag drömde mardrömmar, jag gick ner i vikt jättemycket, jag kunde inte äta, jag kräktes, jag förlorade min mens, jag var som ett spöke skulle jag säga de där första två månaderna. Och på längre sikt sen så infann ju sig en total alltså dränerande trötthet under sommaren, när jag bara kände att jag så här, vad är grejen här, kommer jag typ själv få någon allvarlig sjukdom nu, och bara vara som en zombie i stort sett hela sommaren. Så jag fick ju, visade det sig sen, jag blev ju gravid sen som ett under, alltså jag förstår inte ens hur det är möjligt, men det är väl någonting med det också, att så här, nu måste någonting hända som har någon positiv kraft i någon positiv riktning, annars så tar det slut här, alltså det kändes nästan så. Men då visade det sig att jag hade fått problem med sköldkörteln. Och jag vet inte, det här är min egen teori, jag vet inte om det liksom hänger ihop, men jag vet att liksom trauman och stress kan sätta spår i kroppen på massor med olika sätt. Och jag är ganska övertygad om att det här, eller det debuterade liksom här. Och jag kunde känna igen det från situationen när jag brände ut mig 2009. Då hade jag också samma typ av så här förlamande trötthet i kroppen. Liksom. Och det var ju sköldkörteln också.
Okej.
Som spökade då.
Men det har gått bort under tiden då, eller har du medicinerat hela tiden?
Jag medicinerade under graviditeten, för då är det inte bra att ha för låga sköldkörtelvärden. Liksom. Det kan skada fostret, så då medicinerade jag. Och sen så trodde de att det skulle gå bort efter förlossningen. Så nu håller jag på med så uppföljande prover, och sist jag var där så hade det liksom inte riktigt stabiliserat sig. Så jag äter lite lägre dos nu, så får vi se vad som händer. Men jag känner mig ju bättre, liksom. Absolut. Men jag känner fortfarande efter mammas död att jag är liksom, jag är inte riktigt mig själv i kroppen. Det är jag inte.
Vad har du gjort för grejer? Jag såg en bild på ditt Instagram tror jag, där det stod par i superkroppar. Du och Micke som var på ett gym.
Ja.
Och där hade han gett dig 10 PT-lektioner, eller ett PT.
Ja, jag är så himla ledsen för det. För att grejen att jag fick 10 PT-timmar hos D-Flex, heter han. Han är ju så helt grymt duktig personlig tränare. Som jag fick i julklapp. Och jag körde de där 10 gångerna och säkert 10 till. Jag blev så lite manisk kring det där. Bara för att jag tyckte det var så kul. Och för att jag liksom... Jag har ju ridit hela mitt liv och hästar tar väldigt mycket tid, så att jag har knappt hunnit, alltså jag skulle inte hinna gå till ett gym helt enkelt, och dessutom känns det överflödigt, för att även om många tror att man bara sitter och åker på en häst, så gör man inte riktigt det, utan det vet alla som håller på med hästar att det är liksom mycket jobbigare än att gå en timme på gymmet. Men då kände jag i alla fall att nej, men nu ska jag köra de här. Så jag köttar på det här med David. Och det var så himla, himla kul. Och jag började verkligen känna mig väldigt mycket starkare. Och jag fick bättre kondis. På ett roligt sätt. Men precis då dog ju mamma. Alltså då hade jag gått januari, februari, mars. Tränade jag säkert 3-4 dagar i veckan. Och sen när mamma dog så... Alltså det, då kunde jag liksom inte ta mig dit. Det gick bara inte. Och sen när jag fick hypotyreos så märkte jag också att det går inte att träna på det sättet. Jag fick sån, det är ett symptom på sköldkörtelrubbningar, att man får fruktansvärt träningsvärk, man får ont i leder, man får ont i liksom kroppen. Och hård träning stressar ju kroppen faktiskt, även om det också är bra. Så när man tränar riktigt hårt så är det ett otroligt stresspåslag för kroppen. Och det är inte bra när man har... låga sköldkörtelvärden. Så jag kunde inte träna på det sättet. Och jag kan fortfarande, jag känner direkt så här, åh gud, nu är sköldkörteln ur lag. För att jag får fruktansvärt träningsverk. Alltså det kan räcka med att jag gör ett lättare yogapass och sen är jag helt ledbruten dagen efter. Eller det kan räcka med att jag rider en halvtimme, liksom inte ens särskilt hårt, och så har jag liksom ont utav helskotta. Så det är väldigt tråkigt med hela den här sköldkörtelhistorien. Att jag har liksom ont i kroppen på ett nytt sätt som jag aldrig haft tidigare.
Det här med att du får migrän, för det var också, du försöker hitta en balans, alltså känna efter i kroppen. Men och någon, du skrev också att jag får betala för det med migrän sen om jag har tagit i för mycket. Kanske, hur hanterar du det? Hur gör du för att må så bra som möjligt?
Men jag försöker ju, alltså det bästa, min bästa medicin whatsoever mot allt faktiskt, goddammit, det är hästarna. Och jag säger bara det för att dels så, vi pratar om mindfulness och att yoga och meditera och sådär. Hästarna är liksom mindfulness, därför att de är ju här och nu hela tiden. Helt enkelt för att de är flyktdjur. Och om de satt och tänkte på sin framtid eller gick och flummade om sin barndom så skulle de bli uppätna av liksom ett rovdjur vilken sekund som helst. De måste vara här och nu, de måste ha skärpta sinnen och de måste liksom uppleva varenda liten millimeter av tillvaron för att liksom kunna skona sig från attacker. Det är vad jag tror i alla fall. Och när man är med hästar, och särskilt om man har en känslighet, en nedberoende personlighet, så känner man ju in dem och blir likadan. Så när jag rider genom en skog till exempel, så är ju skogen mycket grönare, jag hör liksom vinden på ett annat sätt, och jag hamnar i det där flowet helt på automatik. Och jag kan inte säga att det finns någon annan aktivitet som försätter mig i det tillståndet lika lätt i alla fall. Så för mig att så här, rida ut i skogen en timme om dagen, det är den bästa medicinen mot precis allting. Och det så ger det ju fysiskt, även om man inte kan tro det, man bara åker runt där som sagt. Men det ska mockas, det ska fodras, det ska konkas höbalar. Så det är ett rejält fysiskt arbete som man utför utan att man märker det. För att man liksom ändå bara ska göra det. Och sen så är det ju den där mindfulness, alltså meditationsstunden som alla människor behöver. Så man är ju helt slut när man kommer efter sitt stallpass. Ett stallpass brukar ta 3 timmar, ungefär. Och då är man ju liksom helt, jag skulle säga, läkt liksom. Så åker man hem som är lite frusen, tar man ett varmt bad och sen sover jag. Det är också ett tips här alltså. Jag älskar ju att sova och... När jag inte sover, då blir jag sjuk. Mm. Både psykiskt och fysiskt. Det slår aldrig fel. Och att liksom ha... Jag kan så här sova igen. Alltså när jag hade, och det sägs ju att man också helar kroppen genom att sova ordentligt. Liksom. Så att ha problem med sin sömn... Och det var min utmattning, den... kom ju 2009, nej faktiskt 2010 var det. Och då var min son, som idag är 9 år, han var då ett år gammal. Och då fick jag alltså mina första panikångestattacker. Jag har aldrig haft det i hela mitt liv tidigare. Självklart har jag haft ångest och oro och sådär. Men just panikångest och sådana totala så här fysiska symptom. Jag glömde koder. Jag visste, jag kunde inte orientera mig. Jag visste helt plötsligt inte var jag var. Jag åkte tunnelbana och bara helt plötsligt fick jag såna här overklighetskänslor. Trodde att jag skulle bli galen, att jag höll på att förlora förståndet. Och det var ju då begynnelsen på en lång tid av utmattning. Liksom. En utmattning, så jag kan inte säga depression. Liksom en total utmattning helt enkelt. Och det var ju såklart ett väldigt turbulent år i mitt liv. Jag levde tillsammans med Micke som ju var liksom helt upp och ner i sitt liv. Mitt medberoende var i full blom. Men det som fick mig att falla där och då, det var på grund av att min son, han var ju mjölkproteinallergisk. Men det var det ingen som kom på förrän han var just ett år. Mm. Så under hela hans första år så vaknade han minst en gång i timmen. Men oftast en gång i halvtimmen. Hela nätterna, hela dagarna. Han sov aldrig några längre perioder. Och han var konstant så här, lite missnöjd. Det var inte så att han hade kolik. Han skrek inte flera timmar i sträck. Men han var så här knorrig. Så att man är liksom totalt aktiverad med lite stresshormon. Konstant. För att försöka få den här bebisen att må bra. Och ingenting funkar. Ingenting hjälper. Och ändå är det inte så akut så att någon barnläkare behövs kopplas in, utan det är bara, allt är bara normalt enligt BVC och andra liksom. Ja, så kan det vara ibland, och de sover ju dåligt och det försöks med lite sömnmetoder och så vidare. Men det var det som fick mig att totalt liksom klappa ihop. Ett år av monumental sömnbrist. Och min sömn, alltså jag fick ju också problem att somna då, för att jag visste att jag hela tiden skulle bli uppväckt, så att jag kunde inte slappna av och gå in i sömn liksom. Det var tortyr, ska jag säga. Jag förstår att det används som en tortyrmetod. Att så här väcka människor hela tiden. Och det, så att sova, jag säger bara det. Alltså, underskatta inte er sömn. Och människor som håller på och skryter om hur lite de sover, att de klarar sig på 5 timmar med sådana, så här, det är bara bullshit. Alltså, vi måste sova 8 timmar. Och då blir vi, alltså, vi behöver det bara. Punkt slut.
Du framstår ju för mig och för många andra tror också som ett sånt naturbarn. Så jag är lite så här nyfiken på hur du har, vad du har för förhållande till din kropp idag då. Jag såg att du hade kommit ut som botoxexpert.
Det var så otippat. Jag förstår det. Jag vet, många av mina följare bara hatar mig så mycket för att jag är så här... outade botoxen. Nej men jo, alltså min kroppsrelation, alltså jag vet inte, jag har nog ganska mycket slutit fred med min kropp, och jag har liksom aldrig varit så intresserad av, en räddning för mig tror jag, det är att jag är inte särskilt fåfäng, och jag är inte så intresserad av så här outfits, smink, utseenden och sånt där. Alltså jag är faktiskt inte det. Och om ni frågar mina nära och kära så tror jag att de beskriver mig som att jag är så här, en person som helst glider runt i ett par mjukisbrallor eller olika typer av stalloutfits liksom. Hela tiden. Ja, men det är verkligen så. Uh-huh. Och det har på något sätt, jag har liksom aldrig, jag vet inte var det, hur det kommer sig, men jag har aldrig varit så intresserad av det. Nej. Sen tycker jag att det är jättehärligt med att människor är vackra, och alltså jag tycker att det är fint att se på vackra människor. Jag kan bli så här jätteinspirerad av mode och sådär. Men inte tillräckligt mycket för att jag ska vilja ägna för mycket tid åt det. Men sen så, som sagt, min botoxhets, den kommer sig av att jag har en bekymmersynka som så här, den mellan mina ögon, får man väl säga, ögonbryn. Och den debuterade liksom när jag var så här 20-någonting. Och vilket gör att människor ofta kan få en känsla av att jag är ganska sträng. Och det hör jag rätt ofta så här. Jag vågade inte ta det med dig för du verkar så sträng. Du verkar så hård. Eller du verkar så bestämd och så här. Och grejen är den att den där bekymmersrynkan förstärker det lite grann. Och det är väl det enda, jag ska inte säga att jag har komplex över det. Jag skulle inte bry mig ett jävla skit om, om det inte fanns botox att tillgå. Så bara, ja men då gör väl inte det. Men jag testade botox i alla fall. Och
hur gammal var du då?
Ja, vad kan jag ha varit? Alltså det var väl någon gång när jag var så här 33. Efter mina eländesår när den där rynkan var ännu mer förstärkt. Efter mitt år av sömnbrist när jag bara kände mig som att jag var 100 år gammal. Då testade jag det och jag tyckte det var så härligt. För det var liksom inte bara att rynkan försvann, utan de där musklerna som man spänner där kring, som ju faktiskt, det heter ju bekymmersrynka av en anledning. Att man är anspänd liksom på grund av att man är det helt enkelt. Och när den där rynkan slappnade av så var det på något sätt som att, jag har hört flera faktiskt som har sagt det här om botox. Att så här, när man tar bort, för det förlamar ju liksom kort sagt de musklerna. Så man kan inte gå runt och bekymra den där rynkan. Liksom, förstår du lite hur jag menar? Mm. Så då helt plötsligt så känner man sig mindre bekymrad. Så bizarrt var det. Och det har gjort att jag gillar att få en liten förlamning i den där rynkan. För att jag helt enkelt känner mig, både ser mindre bekymrad ut men också känner mig mindre bekymrad. Och det är många som använder botox mot migrän också. Och det är ju också någon typ av spänningsrelaterad huvudvärk. Och då försvinner ju faktiskt migränen. Så att det går ju hand i hand. Kropp och känsla och kropp och själ. Och självklart så hade man ju säkert kunnat lära sig att slappna av den här rynkan på något annat sätt. Liksom, än att fuska sig till det. Men what the fuck. Nu finns det botox. Det är jättebra.
Ja. Skrattrynkorna vill hon i alla fall behålla. Humor och hästar, det tror jag är en väldigt bra medicin mot allting. Tack Sanna Lundell och supersöta bebisen Fox som också ville göra sin röst hörd i podden. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Om ni gillade samtalet så får ni väldigt gärna dela vidare och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och allas_veckotidning på Instagram. Och glöm inte att lovebomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa du har. Vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.